Programmet som följer nu närmast är Sommarpratarna och idag kommer vi att få lyssna till Ulla-Britt Sundin som berättar och spelar sin musik. Välkommen att lyssna!
Det sägs att arv och miljö är en stor påverkansfaktor i våra liv. Och för egen del så kan jag säga att det har betytt väldigt mycket för mig att växa upp på den plats jag gjorde, men framförallt i den familj jag föddes i. Jag är född i Nordingrå i en by som heter Näsäng.
Du lyssnar till Radio Örnsköldsvik 89,8 eller 105,7 MHz. Och vi sänder också via internet på www.radioovik.se. Och programmet som följer nu närmast är Sommarpratarna. Och idag kommer vi att få lyssna till Ulla-Britt Sundin som berättar och spelar sin musik. Sommarpratarna är Radio Örnsköldsvik varje dag klockan 7, 9, 16 och 22. Välkommen att lyssna.
Det sägs att arv och miljö är en stor påverkansfaktor i våra liv. Och för egen del så kan jag säga att det har betytt väldigt mycket för mig att växa upp på den plats jag gjorde, men framförallt i den familj jag föddes i. Jag är född i Nordingrå i en by som heter Näsänget, 3 kilometer från Bönhamn. Och när jag var ett litet barn så tänkte inte jag så mycket på hur vackert det var i Nordingrå. Det är efteråt när jag har flyttat därifrån som jag har insett vilken fantastisk natur det finns där. Jag är alldeles övertygad om att den här naturen har påverkat mig till att bli en naturmänniska. Att ströva omkring i skogen och känna doften av gran och tall och höra fåglarna kvittra, eller att klättra upp på ett berg och låta blicken hämta in en hänförd utsikt, eller att sitta vid havet och höra vågorna dåna mot klipporna. Det är en fantastisk upplevelse. Bara 50 meter från oss så bodde min bästa kompis. Vi hängde jämt ihop. På sommaren så cyklade vi till badet i Näsviken eller till Rotsidan för att vandra längs havet. Eller så cyklade vi rundan Barsta, Fällsvik, Ådal, Sörle, Kåsta, Björnås, Näs och Näsänget. Och bara 500 meter från vår bostad gick jag i skola. Det var en B-skola där man gick parallellklass, alltså 1, 2, 3, 4 och 5, 6. Naturligtvis så kände man alla barnen i alla klasser eftersom de kom från byarna runt omkring. Trots att jag hade så nära till skolan så fanns det inte på kartan att man skulle gå hem någon rast eller gå hem för att äta lunch. När det var skoltid då befann man sig på skolan. Men okej, naturligtvis förekom det bus och rackartyg då som nu. Men jag minns aldrig att någon blev mobbad eller får illa på något sätt. På vintrarna så åkte vi skidor. Vi gjorde hopp på läggdorna eller åkte i branta backar och låtsades att det var backhoppning. Eller så åkte vi spark. Vi satte ihop sparkarna till ett tåg och la iväg ut för Barsta backen som är riktigt brant. På våren så plockade vi blommor, min kompis och jag. Det fanns massor med blåsippor, vitsippor och liljekonvaljer. Vi spelade kula, hoppade hopprep och spelade boll. Det fanns alltid någonting att ta sig för. Ibland tycker jag att dagens barn blir så rastlösa om de inte blir skjutsade på någon aktivitet. Det är som om fantasin inte finns på samma sätt som när vi var barn. Jag läste någonstans att det är nyttigt för barn att ha tråkigt, för då blir de kreativa. Ibland satt vi på mjölkbordet vid vägskälet nedanför skolan och räknade bilar eller skrev upp registreringsnummer. Och på sommaren då badade vi jämt även om det regnade. Att simma det fick jag lära mig i havet i Näsviken. En gång på simskolan så var det bara 10 grader i vattnet. och då hade vi mest torr sim, men vi skulle ändå i vattnet och doppa oss. En ramsa som sitter i ända sedan dess är: äpplen och päron hänga på träd, när de blir mogna faller de ned, och på ned så skulle vi doppa oss. Det var Wilhelm Petersson Bergers musik Intåg i sommarhagen. Mina föräldrar, de hade en affär när jag växte upp, och det har nog präglat mig väldigt mycket. Jag och min 3 år äldre bror, vi fick tidigt hjälpa till i affären. Från början när jag var liten så handlade man över disk, men så småningom så blev det snabbköp och lite opersonligare. I vår affär fanns i princip allt, både livsmedel, tyg, knappar, presenter, bensin, melass, målarfärg, masonit. Och min pappa hade också en särskild glasbod där han skar till glas. Speciella minnen har jag från glasboden. Den fanns i magasinet på övervåningen. Längst in i ett rum med en kamin som pappa eldade i på vintern när det var kallt. Han skar glaset med ett verktyg som längst ut hade en liten diamant. Och den här diamanten var jättespännande för mig. Pappa förvarade den i en särskild låda på kontoret. Och han förmanade oss barn att vi aldrig fick använda den, för då kunde den bli slö. Men ibland så drog jag ut skrivbordslådan där den låg och tittade på diamanten. Det ögonblicket stod nästan stilla. Så spännande tyckte jag att det var. Om jag ska ta några axplock från mitt minnesalbum från affären så är det människorna jag mötte där. Alldeles speciellt så minns jag gubbarnas väntan på posten. Hur de satt uppradade på stolar i affären och berättade historier i väntan på att postpelle skulle komma. Och jag tyckte det var jättekul att lyssna på gubbarnas historier. Och mina små öron fladdrade av hänförelse över alla skratt och roligheter som gubbarna kom med. Postpelle, han åkte moped och hade en särskild postväska som han ställde upp på disken. Och sen delade han ut posten till de som väntade. Det var nästan som julafton att sitta där och vänta på posten. På sommaren så var det särskilt roligt att jobba i affären, för då kom alla turisterna. Stockholmare tyckte man pratade ett annat språk, för att inte tala om när det kom någon som pratade engelska. Vid ett tillfälle kom en av Stockholms turisterna in i affären och frågade min mamma om posten hade kommit. Hon svarade då på nordingromål att han har okommit. Stockholmaren blev alldeles förskräckt och svarade: har han omkommit? Då fick mamma förklara vad som menades med okommit. En annan rolig episod som jag minns, det var när jag och min kompis var ute och gick efter byvägen och det regnade för fullt. Då mötte vi en annan Stockholmsturist som sa: skynda er hem flickor, ni blir ju alldeles våta. Då vände jag mig till min kompis och sa: han menar blöta. Vi bodde granne med bönhuset, så jag gick i söndagsskola, flickgrupp, ungdomsgrupp med mera, och minns hur vår söndagsskollärare berättade om sina upplevelser som skutskeppare. Jag brukar säga att det är framförallt tre profiler från Nordingrå som betytt lite extra för mig. Först och främst min pappa, naturligtvis mamma också, men det jag minns från pappa, det var att han ofta satt och läste psalmer från psalmboken. Han lärde mig att det finns fantastiskt fina texter i våra psalmer. Man behöver inte alltid sjunga dem, utan man kan också läsa dem. Han spelade gitarr och mamma och han sjöng ibland tillsammans. En psalmförfattare som pappa tyckte mycket om, det var Lina Sandelberg, och hon har skrivit många av våra älskade psalmer. En av hennes psalmer ska vi få lyssna till nu. Thank you.
spilla som i ordet mig förvara där. Hjälp mig Herre att vad helst med händer taga ur din trogna faders hand. Blott en dag, ett ögonblick i sände tills jag
Vet ni hur det kom sig att Lina Sandelberg skrev den här psalmen? Jo, hon läste en saga om en klocka och fann att Gud hade något viktigt att säga henne, som blev henne till både stor tröst och hjälp när hon var mycket ledsen. Och den sagan lyder så här. Det var en gång en herrgårdsklocka som stannade. Det brukade den inte göra. Men se, det var så att pendeln hade blivit så trött så den tyckte sig inte orka med att svänga fram och tillbaka en enda gång till. Pendeln hade nämligen börjat fundera över hur många gånger den egentligen skulle behöva svänga för att visarna skulle gå runt ett enda varv. 86 400 gånger skulle han behöva gå fram och tillbaka på ett enda dygn. På en vecka skulle det bli, och på en månad. Pendeln blev så trött så han stannade med en enda gång. Det skulle han aldrig orka, det var rakt inte att begära. Men urtavlan blev både ledsen och arg så hon började prata med pendeln. Pendeln ville först inte alls höra på, men så sa urtavlan, du kan väl i alla fall försöka, bara en gång fram och tillbaka. Bara en gång. Ja, det är väl ingen konst, sa pendeln. En gång. Tick, tack. Men det är ju alla de andra gångerna som jag inte orkar med. Bry dig inte om alla de andra gångerna, sa urtavlan. Ta bara ett slag, ett ögonblick i taget. Och det tyckte pendeln inte lät så dumt. Det kunde han gott orka med. Tick, tack. Och så gick klockan igen. Det var den sagan som låg till grund för Lina Sandelbergs psalm Blott en dag, ett ögonblick i sänder. Vilken tröst vad en som kommer på. Den här gången när Blott en dag kom till så hade Lina inte hämtat sig från en stor sorg. Hon skulle tillsammans med sin far, som hon tyckte väldigt mycket om, göra en resa från prästgården i Fröderyd i Småland till Vänner i Göteborg. Men resan slutade olyckligt. När båten som skulle föra dem över Vättern hade kommit en bit ut på sjön så höll den nästan på att kantra i en häftig stormvind och hennes far föll över bord och drunknade. Och bara 2 år senare så dog också hennes mor och barndomshemmet blev upplöst. Så flyttade hon till Stockholm och de första åren där var mycket svåra. Hon var sjuk och det verkade som om hon inte skulle få leva så länge till. Hon hade fått lungsot, en sjukdom som redan 2 av hennes systrar tidigare dött i. Och när man tänker på allt det här så verkar det som om hela hennes liv bara var sorg och tråkigheter. och ändå kunde hon skriva så glada och lugna och trygga psalmer. Kanske därför att hon själv hade hittat en trygghet i livet som kunde hjälpa också när det var som svårast. En av de mest önskade psalmerna i samband med begravning är just Blott en dag. Och det beror antagligen på den tröst och trygghet som finns i psalmens text. Tillbaka till min pappa. Han var lite filosofiskt lagd. Han var inte de stora ordens man utan mera eftertänksam. Han kunde komma med kluriga inlägg och tyckte om historier. Pappa satt ofta på kontoret medan mamma jobbade i affären. Naturligtvis hjälptes de åt i affären när det var mycket folk, men han skötte ekonomi och administration själv och därför så blev det en hel del kontorsjobb för hans del. Tryggheten i mitt barndomshem är nog det som har präglat mig mest. Båda mina föräldrar fanns hemma när jag kom från skolan. Vi bodde uppe på affären och om inte mamma var där så var hon nere i affären. Mina föräldrar var kristna och vi tillhörde IFS. Varje kväll hade vi kvällsbön och läste ur C.O. Rosenius samlade skrifter. Jag tyckte det var väldigt krångliga ord när jag var liten. Men när min bror och sedan jag blev läskunniga så fick vi läsa ur Rosenius bok. Och det tyckte jag var kul. Det kändes så viktigt och förtroendefullt på något sätt. Kvällstunden var viktig för oss och det har jag också försökt att överföra till min egen familj. Det är ett sätt att sammanfatta dagen. Jag hoppas att de också vill föra den traditionen vidare till sina familjer så småningom. Jag tänker också på de som inte växt upp i trygga familjer, som levt i rädsla, utsatthet och övergrepp. Där varje dag har varit en kamp för överlevnad för sig själv eller någon närstående i familjen. Vi vet att det finns många trasiga hem i vår värld och många gånger inte så långt ifrån oss, men det är inte alltid så lätt att se det. Det var Stevie Wonder som sjöng "For once in my life I had someone who needs me". För en gångs skull har jag någon som behöver mig, fritt översatt. Den andra profilen som har betytt mycket för mig, det var min söndagsskollärare. Som jag tidigare sa så var han skutskippare. Och att höra honom berätta om alla upplevelser han hade haft ute på havet var väldigt fängslande för oss barn. Hans genuina gudsförtröstan visade oss på en kristen tro som har varit en trygghet genom hela livet. Trots denna trygghet så hade jag en period i 13-årsåldern då jag ifrågasatte Guds existens. Hur kunde Gud finnas när världen såg ut som den gjorde? Jag fick alltså inte ihop hur Gud kunde tillåta allt det onda. Och det här brukar man på teologispråk kalla teodicéproblemet. Jag tror att många människor brottas just med den här frågan. Men i samband med den här brottningen om Guds existens så fick jag vara med om en personlig upplevelse där jag på ett konkret sätt fick erfara att det finns en Gud. Under livets gång har jag också lärt mig att vi inte får svar på alla våra frågor om livets mening och andra existentiella funderingar. Så ibland så får vi lämna det så, även om det är svårt. Samtidigt får vi inte glömma bort det egna ansvaret. Vi människor har ju en fri vilja att säga ja eller nej till Gud. Och säger vi nej så tvingar han sig inte på någon. Men Gud finns alltid där med sin öppna famn för oss människor. Valet är vårt. Att vårda våra relationer till människa, djur och natur tycker jag är viktigt. Och här har vi alla ett ansvar. Jag tycker att den gyllene regeln som finns i Bibeln är en bra regel. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Den här befallningen var nog den viktigaste uppmaningen som Jesus gav sina lärjungar. Men Jesus var inte den första som sammanfattade Guds vilja i en gyllene regel. En av de mest kända judiska lärarna, Rabbi Hillel, han hade många år tidigare sagt: "Gör icke mot din nästa vad du själv hatar." Men tänkte ni på att det fanns en skillnad här mellan Jesu regel och Rabbi Hillels? Jesu regel innehöll inte något förbud, utan en uppmaning. Och Jesu regel får oss att tänka på vad andra människor behöver och kanske vill ha. Den uppmanar oss att handla, det vill säga göra något. Medans Hillels regel handlar om att inte göra något. Det räcker alltså inte med att inte göra det som är orätt. Vi måste också göra det som är rätt. Om vi alla skulle leva efter den gyllene regeln, då skulle vi verkligen ha en mycket bättre värld.
If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe I know the time is right for me. I'll cross the stream. I have a dream. I have a dream.
Det var ABBA som sjöng I have a dream, jag har en dröm. Att ha vuxit upp i en kristen familj, det har varit en trygghet för mig. Men det är viktigt att komma ihåg att man aldrig kan leva på någon annans tro. Jag måste själv ta ställning om jag vill tro på Gud eller inte. Jag kan inte leva på mina föräldrars tro. Ni kanske kommer ihåg Jesu liknelse om de 10 unga flickorna som gick ut med sina facklor för att möta brudgummen. 5 av dem var oförståndiga och 5 var kloka. De oförståndiga hade tagit med sig facklor men inte någon olja till dem. De kloka, de hade med sig både oljekrukor och facklor. När brudgummen dröjde så blev de trötta och somnade. Vid midnatt vaknade alla vid att någon ropade, brudgummen är här, kom ut och möt honom. Och när de då skulle göra i ordning sina facklor så hade de oförståndiga flickornas facklor slocknat och de hade ingen olja i reserv. Då ville de få låna av de förståndiga flickorna. Men då svarade de kloka så här, den kan aldrig räcka både till oss och till er. Gå istället och köp hos dem som säljer olja. Men medan de var borta och köpte kom brudgummen. De som stod färdiga följde med honom in till bröllopsfesten och porten stängdes. Efter en stund kom de andra flickorna och ropade, Herre, öppna för oss. Men han svarade, sannerligen, jag känner er inte. Håll er därför vakna, ni vet inte när dagen och timmen är inne. Den här liknelsen handlar om den yttersta tiden, alltså Jesu återkomst. Och det kan ju tyckas hårt att brudgummen gav de oförståndiga det svar som han gjorde. Men här tycker jag att tron kommer in. Jag kan inte leva på någon annans tro, utan jag måste själv ha egen olja i min lampa. Alltså ha en egen tro som ger mig tillträde till himmelriket.
Thank you.
Sägs att när Eric Clapton skrev den här låten Tears in Heaven, tårar i himlen, så hade hans 3-årige son precis dött. Han hade tydligen ramlat ut från ett fönster från ett hotell. Och då skrev han den här fina låten Tears in Heaven. Den tredje profilen som har betytt mycket för mig, det var min konfirmationspräst Wilhelm Edström. Han hade en förunderlig förmåga att få oss konfirmander att lyssna på honom. Under tiden som han skulle förklara något så vek han och rev i papper. Och när han hade förklarat färdigt så vecklade han ut pappret. Och så var det någon figur eller ett åskådningsmaterial till det som han pratat om. Jag gick och läste, som det hette på den tiden, under sommaren. Vi var ett gäng från byarna runt omkring som cyklade tillsammans till vallen. På hemvägen stannade vi någonstans med fin utsikt och åt upp vår medhavda matsäck. Sommaren 1966 så konfirmerades jag i Nordingrå kyrka. Minnesordet som Wilhelm Edström skrev i min bibel var: se, jag är med eder alla dagar in till tidens ände. När jag studerade till präst så gjorde jag en praktiksommar i Nordingrå. På midsommardagen, då jag för första gången skulle predika i kyrkan, så blev jag väldigt rörd när jag tänkte på att i samma predikstol som jag då stod hade Wilhelm Edström stått och predikat. Han skulle bara veta att hans konfirmand skulle bli präst. Livet skulle kunna beskrivas som en Nordingråväg eller ett Nordingrålandskap. Det går upp och ner. Ibland så befinner vi oss på höjden när utsikten och livskänslan är på topp och allt verkar fantastiskt. Ibland befinner vi oss ner i dalgången då vi har svårt för att se hur vi ska ta oss upp eller vart vägen bär. Själv hade jag aldrig några planer på att bli präst. Jag utbildade mig till läkarsekreterare och i 6 år så jobbade jag i Härnösand, varav 4 år på psykkliniken Gådjo. Där fick jag skriva om människors problem och vara privatsekreterare till vår biträdande överläkare. Jag skrev också rättspsykiatriska utlåtanden och tester som psykologerna utförde. I efterhand har jag förstått att det var väldigt nyttigt att ha med sig bagaget till prästyrket. Och så var det också med tiden som fritidsledare. Jag har i 6 års tid varit fritidsledare i Själavads församling. Där jobbade jag med barntimmar, minorer och konfirmander. Och det var också väldigt bra att ha med sig bagaget till prästyrket. Men efter de 6 åren så kände jag att jag inte var på rätt plats i tillvaron. Ända sedan min tonårstid och jag hade den där jobbiga perioden med Gud, så har Birgittabönen följt mig när jag stått inför ett vägskäl i livet. Birgittabönen lyder så här: Herre, visa mig din väg och gör mig villig att gå den. Och den bönen blev åter aktuell efter fritidsledarperioden. Då var det minst 4 personer som under kort tid sa till mig att du borde bli präst. Och mitt första svar, det var: ja, präst, aldrig. Men jag kom inte ifrån den uppmaningen och med 3 små barn i åldrarna 3, 6 och 7 år så började jag studera till präst. Och på den vägen är det. Jag ska inte sticka under stol med att det har varit jobbigt. Dels att efter ett antal år har haft uppehåll med studierna och sen börja läsa på högskola med mycket engelsk litteratur och ämnet grekiska. Det var inte alltid så lätt. Dels också med 3 små barn som behövde sin mamma. Men det gick fantastiskt bra. Jag fick hjälp av min man och vår Herre. Och vi hade också en underbar dagmamma som hjälpte oss så att jag kunde plugga på dagtid. Sen började barnen skolan och jag schemalade min lästid så att jag läste när barnen var där och kunde ägna mig åt dem när de kom hem från skolan. Jag läste min teolkand i Umeå på distans, var där 2 dagar i veckan och resten läste jag hemma. Men sista året som är kyrkans egen utbildning läste jag i Uppsala. Då går man på ett pastoralinstitut och får lära sig hantverket. Det vill säga vi fick öva oss i dop, vigsel, begravning och hålla gudstjänster. Dessutom läste vi själavård, katekumenik som betyder undervisning och mycket annat. Nästa låt som jag ska spela vill jag tillägna min man som stöttade mig under hela min utbildning till präst.
Du är
. 1996 prästvigdes jag i Härnösands domkyrka av biskop Carl Johan Thyrberg. Det var ett stort ögonblick. Att äntligen ha kommit i mål, det vill säga ha kommit hem. Jag har aldrig en enda gång ångrat att jag läste till präst. Och jag tror till och med att det var meningen att jag skulle bli präst. Och när jag blickar tillbaka så tror jag att tiden i vår affär grundlade mitt sociala intresse. Arbetet som läkarsekreterare rustade mig inför svåra uppgifter och tiden som fritidsledare gav mig verktyg i kontakten med barn och ungdomar. Och på något sätt så känner jag att Gud rustade mig inför prästuppgiften. En annan upplevelse som jag bär med mig genom livet är mitt volontärskap på kibbutz i Israel. Jag var i 25 års ålder och jobbade som läkarsekreterare. Min kompis från uppväxttiden och jag hade ända sedan vi var tonåringar drömt om att åka till Israel och jobba på kibbutz. Drömmen blev sann och vi tog båda tjänstledigt från våra jobb i 2 månader och åkte iväg. Vi jobbade på en kibbutz cirka 2 mil söder om Genesarets sjö som heter Gesher. Jag delade rum med en japansk tjej och fick då uppleva den japanska kulturen genom hennes ödmjukhet och lågmäldhet. Hon lärde också oss som var intresserade grunderna i aikido, det vill säga en självförsvarssport. På kibbutzen så plockade vi grapefrukt. Vi åkte ner till odlingarna 5 på morgonen utan frukost. Och vi svenskar var jättehungriga, så efter några dagar lyckades vi övertala kökspersonalen att åtminstone få lite te och skorpor innan vi gav oss iväg. Så jobbade vi till 9 och sen åkte vi tillbaka till kibbutzen och blev serverade frukost. Det var fantastiskt. Mycket frukt och grönsaker, gröt eller flingor. Och 10 så åkte vi tillbaka och jobbade till 12. Då var det lunch och efter det siesta. Vi volontärer var lediga efter lunchen, men kibbutzmedlemmarna, kibbutzniks, de åkte tillbaka efter siestan och jobbade vidare till 17. På vår lediga tid så reste vi omkring lite grann, eller så befann vi oss vid swimmingpoolen när det var som varmast. Ett speciellt minne jag har från kibbutztiden är när vi en gång åkte på traktorn ner till grapefruktodlingarna. Vi hade vid varje resa en boss, det vill säga en förman med oss som var vår arbetsledare. Han hade alltid en k-pist med sig, för det var och är ju oroligt i Israel. En morgon så gav han k-pisten till mig, för jag satt bredvid honom och han skulle väl antagligen göra något annat speciellt. Jag minns att jag tyckte det var lite skrämmande. Jag hade ju aldrig hållit i en k-pist. Min kompis, hon fann sig väldigt snabbt och sa, nu ska jag ta ett kort på dig och skicka hem till din mamma. En annan händelse som också etsat sig fast hos mig, det var när vi blev bjudna på en 3 dagars tur till Jerusalem. Då bodde vi hos israeliska familjer och blev guidade på olika platser som man läste om i Bibeln. Vid ett annat tillfälle var vi 6 ungdomar som åkte till Haifa över en helg för att titta på den stan. Vi hade sovsäckar med oss och sov på stranden. Mitt i natten, det blir ju väldigt mörkt där nere, vaknade jag av att jag hörde någon som kom krypande i sanden. Jag kände också en hand som trevade på utsidan längst ner på min sovsäck. Jag skrek till så alla vaknade och personen försvann. Mina utländska kompisar berättade sen att det fanns de som försökte se på att stjäla ifrån folk som sov på stranden. Det vanligaste sättet att förvara sina värdeföremål på, det var ju att stoppa ner dem längst ner i sovsäcken. Och för en tjuv så var det lätt att skära upp sovsäcken längst ner och ta värdesakerna. Min kompis och jag, vi lämnade kibbutzen en vecka tidigare än vi tänkt. Bara därför att vi ville se oss omkring lite grann när vi ändå var i Israel. Ja, kibbutztiden gav mig många fina minnen och värdefulla upplevelser. Inte minst från de människor som jag mötte på kibbutzen och i vårt volontärhus. Där ungdomar från många olika länder bodde. Det jag ändå minns mest från den tiden, det var morgonturen på traktorn ner till odlingarna. Dofterna från en daggrik morgon kan jag fortfarande återuppleva när jag går ut tidigt på morgonen och det är dagg i luften.
Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning. Praise for them springing fresh from the world. The rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the red garden, sprung in completeness where his feet.
mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new.
Jag som sommarpratar heter Ulla-Britt Sundin och jag är präst i Svenska kyrkan i Själevad. Jag har försökt att välja lite musik som passar ihop med mitt sommarprat, och ibland så har jag också valt sångare som jag hade i musiksmak när jag växte upp. Cat Stevens var en sån som alldeles nyss sjöng Morning Has Broken. I mitt arbete som präst så möter jag människor i livets alla förhållanden. Vi brukar ha ett uttryck i prästkåren där vi säger vi möter människor från vaggan till graven och allt däremellan. Och så är det faktiskt. Ibland så får jag frågan, är det inte jobbigt med alla begravningar? Och visst kan det vara så. Men det förunderliga är att det är i sorgsammanhangen som jag känner att jag bäst behövs som präst. Vid dop och vigsel är det glädje och fest, men i begravningssituationen är det sorg och saknad. Även en äldre människa känner vi saknad efter, men oftast finns döden mer i vårt medvetande i det sammanhanget än om ett barn eller en yngre människa dör. Vad är det då som gör prästyrket så meningsfullt? Ja, jag skulle vilja svara att det är känslan av sammanhang, det man brukar förkorta KASAM. Som präst så känner jag att jag behövs i mötet med människor, både i dopsamtalen, sorgesamtalen och själavårdssamtalen, så blir det väldigt påtagligt att vara medmänniska. Jag tycker att vi präster får ha fantastiska samtal vid köksbordet hemma hos människor. För oftast brukar jag ha både dopsamtal och sorgesamtal i hemmet. Där känner man sig trygg och där vågar man också ta upp de känsliga funderingarna. Det fanns en präst en gång som myntade begreppet köksbordsteologi, och det vill jag hålla med om. Många fina samtal kan hållas runt ett köksbord. Det sägs också att vi lever i ett sekulariserat samhälle där religionen snart håller på att försvinna. Men jag vill inte riktigt hålla med om det. Det finns ett andligt sökande och det finns mer tro i våra stugor än vad vi kan ana. Många av dem jag möter skulle inte själv kalla sig för troende. Men i samtalet så märker jag att det finns en tro innanför det yttre skalet. Någonstans inom oss finns en längtan efter det paradisiska tillstånd som skaparen från början tänkte. En värld där människa och skapelse har nått försoning med varandra och med Gud. Och kanske är det den längtan efter paradiset som får oss att söka vidare. Före biskopen i Linköping, Martin Lönnebo, han sa en gång så här: detta är målet, att människan ska återfå paradisets goda doft. Och det sägs ju att dofter framkallar många känslor hos oss människor. Jag minns när jag själv kom hem från skolan och kände doften av nybakade bullar redan i trappen. Hur gott det var att sitta vid köksbordet och äta nybakta bullar och ett glas mjölk. Än idag så framkallar doften av nybakta bullar en varm och skön känsla inom mig. Och kanske är också den trygga känslan från barndomen som jag upplever när jag går i skogen och känner doften av barr och löv. I vårt sökande efter mening och sammanhang så kanske det är doften från paradiset som vi söker efter. Jag undrar om alla ni som lyssnar på det här programmet egentligen vet vad en präst gör. Jag tror att de flesta vet att vi har begravning, dop och vigsel. Att vi håller i gudstjänster och har andakter på äldreboenden och i andra sammanhang. Men dessutom så har vi själavårdssamtal, hembesök, kyrkvärdsutbildning, undervisning i olika sammanhang. Vi sitter i planeringsmöten, bygger nätverk med olika aktörer i vårt samhälle, är med i krisgrupp och försöker få fler ideella krafter att hjälpa oss i kyrkan. Om du som lyssnar på det här känner att du gärna skulle vilja ge en hjälpande hand i kyrkans sammanhang, så hör gärna av dig till mig. Det var nocturne nummer 2 av Chopin. Trots att jag har ett arbete som jag trivs väldigt bra med, så behöver jag också koppla av med något helt annat. Och då är det viktigt för mig att röra på mig. Någonting som jag fick ta del av var orientering när jag träffade min man. Han har orienterat sedan han var ung, och så småningom började våra 3 barn att orientera. Helt plötsligt så stod jag där på tävlingar och träningar och undrade, vad skulle jag göra då? Och då började också jag. Orientering är en bra familjesport där det finns passande banor för alla åldrar. Här kommer man ut i skog och mark och får motionera på ett sätt som passar en själv. Och tävlar det gör man i första hand med sig själv, men naturligtvis är det roligt att se hur det går för ens konkurrenter. Ett tips till er som inte har provat. I sommar finns det möjlighet att testa ett projekt som heter Ett friskare Örnsköldsvik. Och med tidningen 7 kommer det ut 3 kartor med jämna mellanrum. 2 har redan distribuerats. En karta över Skyttesområdet och en över Varvs och Åsberget. Här kan man hitta kontroller i sin egen takt. Och kontrollerna består av stolpar med en bokstavskod på 2 bokstäver. Och de registrerar man på tidningen 7:s webbsida. Varje registrerad kontrollstolpe ger en lott i ett lotteri med fina priser. Vad är det då som är så speciellt med orientering? Det finns ju så många andra sporter. Ja visst, jag tror att det är viktigt att man hittar just det som passar just dig och mig. I orienteringen då kombinerar man hjärna och hjärta, det vill säga kondition. Det räcker inte bara med att springa fort, man måste också kunna orientera. Så ibland är det bättre att ta det lite lugnare och hitta kontrollerna snabbare. För när man börjar bli trött är det så lätt att man tänker sämre och så missar man kontrollen. Men det är en fantastisk skön känsla när kontrollen sitter där man tror att den ska vara. Att se den rödvita skärmen ger en euforisk lyckokänsla. Det är oerhört viktigt att kunna fokusera i orientering. Det är inte så lyckat att springa omkring och tänka på en massa andra saker, för då blir man distraherad och missar lätt. Orientering är en bra sport som symboliskt kan överföras till livet självt. Här gäller det att leva i nuet, att ta en kontroll i sänder och inte titta på hela banan. Blir man trött så tar det lite lugnare för att hålla fokus. Och viktigt är också att man känner till karttecknen så att man vet vad man letar efter. Ibland är man uppe på höjden och har en bra utsikt över området. Men ibland är man nere i sänkan och får ta det försiktigt för att inte gå förbi kontrollen. På myrmarken är det tungt att springa, även på hyggen. Men så kommer det någon säker ledstång som en stig eller kraftledning och så får man helt plötsligt en förnyad kraft. Grunden i orientering är att man behärskar karta och kompass och att man lär sig att lita på kompassen när man har tagit ut kompassriktningen. Och så kan det också vara i våra liv. Vilken grund har vi när det gäller livets orientering? Vilken inre kompass är det som pekar ut riktningarna för oss?
När man har en klart lik fanfaren som inte alls är kort, ja då vet man strax att det blivit dags för en jäkla massa sport. Ja det blir fotboll, hockey, curling, bandy och golf och stav och häck. Bara sport, bara sport, bara massor utan sport. Ja det är bollar, klubbor, häckar och puckar och släggor och skut och straff. Som berättar hur det går och står och gör sig känns, bränns och känns och spänns och vänns, sparkas och bökas och stångas och stökas och kämpas om varandra nästa på en gång. Det är lobbar och driver och stötar och nickar och servar och nät och ut. Och överallt så springer de och kämpar de och kämpar de och hoppar de och hoppar de och stoppar de och stoppar de och tappar de och tappar de och tappar de och tappar de och hit och dit med flit och sen sätter de dit en pärla, sen sätter de sig i gräset, sen sätter de ett fantastiskt rekord. Bollen till pucken och pucken till klubba och klubba till icing och icing till isen och isen till hästen och hästen till råttan och råttan på repet och repet på grisen och grisen gör en strut. Hej! Och så över nu till en intervju med en tjej som har tagit medalj. Och det känns väl bra?
Ja, det är det jag.
Här är nästa sportbatalj. Ja, det är skallar och kroppen, hästar och kuskar och trav och liniment. Bara sport, bara sport, bara massor utav sport. Ja, det är resultat som har blivit plakat och tabell med kommentar. Det är maraton, det är badminton, det är jättemycket kvar. Ja, det är rally och kul och skridskor och salka och till och med dubbellots. Bara sport, bara sport, bara massor utav sport. Ja, det är träning och tävling och sorg och förtvivlan och ramla och missa en port. De berättar hur det var och är och hur och när, blir och blev och om det blir,
varför och därför och utför och nerför.
Ja, varje liten fråga var ett svar och alla krigar och svettas och fajtas och dödar och hatar varandra och slåss. Och jag snackar dem och pratar dem och pratar dem och tackar dem och hatar dem och hatar dem och backar dem och backar dem och tjatar dem och tjatar dem. Hit och dit med flit och sen sätter de dit en strut. Sen hör man publiken tjut, sen kastar man radion ut.
Labbarabbaram!
Till slut, lappam!
Det var Galenskaparna som sjöng Bara sport, och sång och musik använde de bara sina röster till. Helt fantastiskt. 1981 flyttade jag och min man till Åsliden, en by som ligger cirka 8 kilometer efter Björnavägen från Örnsköldsvik. Jag brukar säga att vi bodde på landet men ändå nära stan. Här odlade vi våra grönsaker, badade i Lomsjön, åkte skidor på läggdorna upp till Huggsjöstugan och Rutberget. För den som inte varit på Rutberget så vill jag verkligen rekommendera detta ställe. Det är en fantastisk fjällnatur och ändå så nära vår stad. Här finns också Rutbergshotellet uppbyggt av ideella krafter och sköts av Nola Motion. Att komma in i stugan och värma sig en kall vinterdag och känna doften av kaminens brasa är också en skön känsla. Här kan man äta sin matsäck för att sen åka vidare uppe på myrarna. Det absolut bästa vinterskidföret är när det är skare. Jag älskar att åka på skare. Det är en frihetskänsla som saknar sitt motstycke. Att åka iväg på ställen som man annars inte kan se från ett skidspår är bara så härligt. I Åsliden bodde vi på ett torpställe med en gammal 1800-talsstuga, en lagård och vårt bostadshus. Ett fantastiskt söderläge gjorde att växtligheten frodades och soliga dagar så hade vi sol från morgon till kväll. Efter att ha bott i Åsliden i 30 år så sålde vi vårt ställe till vår äldste son och hans hustru i höstas. Min man och jag flyttade till Kroksta, till ett mindre hus och en mindre tomt. Vi har fått frågan hur vi kunde lämna detta fantastiska ställe. Då vill jag svara att allt har sin tid. Nu var det dags för en ny generation att ta vid i Åsliden. Och vi är jätteglada att någon av våra barn ville fortsätta vårt värv där ute. Vi bor inte så långt ifrån varandra och om några veckor ska jag bli farmor. Det känns som att ett nytt liv har börjat. Inte bara genom barnet som ska födas utan också genom flytten. Det sägs ju att man ska flytta några gånger under sitt liv för att man ska röja bland sina saker. Och det kan jag verkligen hålla med om. Vi hade aldrig flyttat så ni kan ju bara föreställa er hur mycket som fanns att gå igenom. Ju fler ställen man har att spara grejer på desto mer samlar man. Så det har tagit sin lilla tid att gå igenom allt. Men nu känns det jätteskönt att ha rensat i gömmorna. Vi har nu landat på Krönvägen i Kroksta. Det är ett sydostläge ganska högt uppe vid Skärpeskolan. Ett lugnt och fint område med nära till naturen och en promenad eller joggingrunda vid Höglandssjön. Vi är också nära till Lomsjön och till skidspår upp till Högsjöstugan och Rutberget. Jag har också upptäckt att mitt intresse för trädgård har ökat med flytten. Här fanns en fin uppvuxen trädgård som vi nu får sköta om. Det finns möjlighet till odling och framförallt en mindre och begränsad tomt. Det är en lisa för själen att vara ute och påta i trädgården. Här kommer en del predikningar till och så får man frisk luft och motion på köpet. Dessutom blir man glad, precis som man blir av den musik som vi nu ska lyssna till. Joy Bells har spelat in den här musiken Oh Happy Day med Gladys Del Pilar. När man ser tillbaka på sitt liv så är det oftast de ljusa och goda upplevelserna som i första hand gör sig påminda. För visst är det så att vi gärna vill förtränga de mörka stunderna i våra liv. För egen del saknar jag att min pappa dog 1984. Vår äldste son var då cirka 1,5 år. Jag saknar honom för egen del men också att barnen aldrig fick lära känna sin morfar. Att vara tacksam för det goda som sker i livet är lätt. Men att vara tacksam för allt i livet, det goda såväl som det onda, glädjestunder såväl som sorgestunder, det är inte alltid så lätt. Livet är dyrbart. Varje dag innebär en överraskning. Låt oss inte vara rädda för att ta emot varje dags överraskning, på vilket sätt den än kommer till oss. Den öppnar en ny dörr i vårt hjärta. Vi har svårt att vara nöjda med att vi är där vi är. Vi tror att det är bättre någon annanstans. Uttrycket att gräset är grönare på andra sidan känner vi igen. Och när vi har provat andra sidan så upptäcker vi att det var inte så mycket bättre än det vi hade förut. Eller så tänker vi att när jag blir pensionär då ska jag göra det och det. Eller när barnen har flyttat hemifrån. Eller när jag har vunnit på lotto. Eller, ja, vi kan fortsätta hur länge som helst. Men varför inte tänka som i sången, din bästa tid är nu. Vad får det för konsekvenser i våra liv om vi inte skjuter upp livet utan lever här och nu? Att ta tillvara på livet just nu och se varje dag som en gåva, det är något som vi behöver öva oss i. Det är så lätt att ta för givet eller att tro det är något bättre som väntar runt hörnet. Vår bästa tid är nu och nuet är Guds tid. För Gud är evig presens. Själva lever vi ofta i futurum eller i imperfekt. Våra liv är sällan i fas. När jag var ny präst för 16 år sedan skulle jag besöka en dam som alltid låg till sängs. Hon kunde inte resa sig upp utan låg jämt i sin säng. Jag tänkte när jag var på väg till henne, vad kan jag ge för tröst och stöd till en person som aldrig kommer ur sin säng? Det måste kännas som en hård prövning att inte få uppleva livet utanför sitt sovrum. Så det var med lite tunga steg jag klev in i hennes hem. Men jag mötte en människa så helt fri från bitterhet och anklagelse över sin situation. Hon var så tacksam över att hon hade sin syn, sin hörsel och så vidare. Hon kunde titta på fåglarna utanför fönstret. Hon såg träden vaja för vinden. Hon kunde se och lyssna på tv och radio. När jag lämnade henne var det jag som kände mig tröstad och styrkt. Och det var med lätta och glädjefyllda steg jag gick ut därifrån för att möta livet. Att se ljuset i mörkret är en gåva. Vi vet alla att ett litet ljus eller bara en liten tändsticka kan lysa upp ett mörkt rum. Och kanske är det så att det är i mörkret som ljuset lyser mest och starkast. En kall vinternatt ser vi stjärnorna på himlen, men när det är ljust ute ser vi dem inte. Jag skulle vilja avsluta mitt sommarprat med att dela med mig Moder Teresas bön som hon bad varje morgon innan hon klev ur sin säng. Käre Gud, hjälp mig att sprida ljuset var jag än går. Flöda genom min själ med din ande och ditt liv. Strömma genom mig och fyll hela mig så totalt att hela mitt liv blir en återglans av ditt. Lys genom mig och lev så genom mig att varje människa jag möter kan känna din närvaro i mig. Låt människor få sina ögon öppnade så att de inte längre ser mig utan bara dig, o Herre. Stanna kvar hos mig. Gör det möjligt för mig att börja lysa som du lyser, att lysa så att jag blir ett ljus för andra. Ljuset, o Herre, kommer helt från dig. Inget av det ska vara mitt eget. Må du lysa på andra genom mig. Låt mig få prisa dig på det sätt som du älskar allra mest, genom att vara ett ljus för alla omkring mig. Låt mig förkunna dig utan att predika, inte genom ord utan genom mitt liv. Genom smittande kraft och vinnande påverkan, genom allt vad jag gör i mitt hjärtas överflödande kärlek till dig. Amen. Och så vill jag önska er alla en riktigt skön sommar.
Du har lyssnat till programmet Sommarpratarna idag med Ulla-Britt Sundin och vi säger tack till dig Ulla-Britt. Sommarpratarna i Radio Örnsköldsvik 89,8 eller 105,7 MHz. Det går också bra att lyssna via internet på www.radioovik.se. Och programmen sänds varje dag klockan 7, 9, 16 och 22. I första omgången fram till den 25 juli och andra omgången sänds samma program igen från den 30 juli till den 29 augusti. Alltså sommarpratarna och imorgon så får vi lyssna till Janne Nordin. sommarpratarna i Radio Örnsköldsvik. Och du är också välkommen att höra av dig, komma med synpunkter, ris eller ros eller andra synpunkter. Och då kan du ringa till vår telefonsvarare och tala in ditt meddelande på telefon 0660 699 195, alltså 0660 699 195, Radio Örnsköldsvik.